When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Med mig sitter jag med en person som inte behöver någon längre introduktion. Paolo Roberto, välkommen till samtal.
Tack så mycket.
Jag har ju fått en snabb introduktion här av din miljö som du jobbar och tränar i, och det är inte illa faktiskt.
Nej, den har faktiskt blivit årets villa. Den har varit representant för Sverige också i arkitektbinalen i Venedig och sådär. Så den har vunnit jättemånga arkitektpriser. Det var faktiskt min idé och sånt där. Jag vet inte om du känner till euroområdet i Rom.
Nej.
Det är ett fantastiskt område som byggs då av Mussolini. Han har ju byggt alla tågstationer. Så man kan tänka sig att det är ett romerskt tempel, fast lite fyrkantigt kan man säga. Så det är inspirerat från det.
Men det var du som beställde bygget, eller?
Ja, visst. Ja. Eller Europalatset är inspirationen. Och man ser det faktiskt när man åker, inte området, utan Europalatset. Det ligger, om man Leonardo da Vinci flygplatsen, när man åker därifrån så ser man ett höghus med, är det jävligt coolt liksom. Mm. Och det är inspirationen.
Men det är här du sitter och... det här är ju lite fantastiskt miljö ju. Det var en bil med ungdomar som körde förbi.
Nej, det var byggarbetare.
Det var byggarbetare. Jag tolkar som att det var en bil med ungdomar. Nej, men byggarbetare som ropar Paolo och viftar. Du är en ganska känd person.
Ja, det är.
Och de flesta människor, alltså så här, jag tror jag har tre beröringspunkter med dig från min barndom. Mm. När jag var 15 år så läste jag en bok som du har skrivit om träning.
Ja, just det.
Du var programledare på Robinson. Mm. Och sen var du med i boken Millennium-serien.
Just det.
Vilket är typ det konstigaste som har hänt. Ja. Varför stoppar Stig Larsson in dig där?
Ja, det var jättekonstigt. Stig Larsson är kompis med Robert Aschberg, som jag är kompis med också. Och jag fick reda, han satt och läste en bok. Jag jobbade på Strix ett tag, och då satt han och läste en bok, och så gick jag förbi hans kontor och så bara ropade, du Paolo, får jag läsa en bok här? Du är fan med i boken. Jaha, lugn, det är en bra grej liksom. Så här. Och sen hörde jag inte om den där boken, och sen så dog ju Stig Larsson. Och sen så ringde de mig från förlaget och sa, du är med i en bok här, du behöver läsa det här liksom. Så att jag fick faktiskt göra förändringar i boken om jag ville.
Alltså du är ju en väldigt viktig karaktär i den här boken också. Du är med och räddar huvudkaraktären. Ja. Liksom.
Nej, men jag var ju superkontroversiell, eller det är jag tillbaka till idag, men innan det var jag ju väldigt kontroversiell liksom. Så det händer rätt mycket saker där i mitt liksom, sådär, min offentlighetsbilden av mig. Det är boken som kommer först. Sen slutade jag boxa och jag skrev en kokbok som säljer nog enormt mycket, som heter Mina fastrars mat, som vinner massa priser. Och sen så är jag med i Let's Dance. Och sen börjar jag jobba på TV4. Så att det är mycket, det händer bara några år där. Att jag går från den här jävligt stöddiga proffsboxaren liksom, med den här stora käften, till ett folklig typ. Liksom.
Och de som är äldre än mig, de känner till dig från Stockholmsnatt och andra filmer.
boxningen mycket, folk som är äldre.
Ja, och du har ju också satt Åland på kartan, för du har vunnit en match och förlorat en match på Åland.
Jag har gjort mina två, min bästa titelfight och min sämsta titelfight på Åland. Jag mötte den sydamerikanska mästaren Lojan Bejarano och tog WBC:s interkontinentala titel där, som blev en 12-ronders, alltså riktigt blodbad. Tidning Boxning har utnämnt det till en av de tre hårdaste fighterna i svensk boxningshistoria. Det är min bästa fight. Det takes two to tango. Och alla ära till Sebastian Lojan. Jävlar, vilken tuffing. Jag slog ner han i första ronden. Han kom upp och bara var argare. Slog sig 12 ronder till. Och sen blev jag knockad och blev av med min titel på Polen.
Du vet att sossarna i Mariehamn efter din match ville förbjuda proffsboxning i stans lokaler. Och det, jag tror att de lyckades ett tag.
Det är klart sossarna ville det.
Det är så här, nej men två människor som frivilligt slår på varandra får inte göra det, för att vi tycker inte om det.
Nej men det där har ju inte du, alltså det har ju varit, det, när jag boxade var det förbjudet i Sverige. Det var ju förbjudet i fem länder på den tiden. Det var Sverige, Norge, Island, Kuba, Nordkorea och Iran. Så att vi var ju fint sällskap där.
Alla socialistiska.
Ja, men du vet. Ja. Så att det är ju Sveriges tradition, och det är också den här, boxningen är ju väldigt, väldigt populär bland arbetarklassen. Men ses mot den politiska eliten, vårt frälse inom media, ses den ofta med lite rynkad näsa.
Men vad är det som är så hotfullt? Det är ju frivilligt liksom.
Ja, men jag debatterade ju, jag kan säga att jag är en av anledningarna till att det blev förbjudet. Jag debatterar det där med Martin Ingvars massvis med, jag kan säga jag har inte förlorat en enda debatt, det är bara googla får ni se. För att argumentationen är man hamnar alltid i samma typ av argumentation. De börjar då och så säger en proffsboxning är farligt. Och det är korrekt. Det är en väldigt väldigt farlig sport. Men då finns det sporter som är farligare. Det är det intressanta som är tillåtna i Sverige. Och då byter de gärna argumentationen. Utan då säger de så här, fast det är fel att slå en annan människa. Det är fel. Ja, men då pratar vi inte längre om att det är farligt, utan vi pratar om moral. Och ska vi verkligen ha morallagar i Sverige? Vilket vi har. Men är det verkligen bra i en demokrati att man har det? För att det är därför det är förbjudet i Iran. Va? Det är därför det är förbjudet på Kuba. Det är moraliskt fel. Sådär. Och jag måste ju själv få bestämma vad jag vill göra med min kropp. Va? Och så här, du vet, det är alltid så här när de gör jämförelsen. Ja, men de gör alltid så här, ska du bli akademiker eller proffsboxare? Det är inte riktigt alternativen för killar som håller på med det här.
Ja, de säger ju också att du blir dum i huvudet av att boxas.
Ja, ja, men det finns en 10% ökad risk för demens. Och jag känner folk som har skador från boxning, så det är ingenting. Alltså det stämmer och det är farligt, men ofta är alternativet värre för många av de här killarna. Det är liksom boxning eller kniv i ryggen. För mig var det så.
Har du några skador från boxningen? Förutom de blodiga knogarna du sitter med nu.
En bucklig näsa. Nej, ingenting. Det är ju rätt skonsam sport för kroppen. Det enda som är farligt är hjärnan. Liksom. Det är ju pugnalista demensia heter det. Punch drunk syndrome. Och det första som händer, det är talmotoriken. Du kan höra på folk.
Mike Tyson typ.
Ja, men Mike Tyson är förvånansvärd. Han är ju svår, jag har svårt att säga där. För han, när man hör intervjuer med honom kan han låta fullständigt galen i liksom 10 minuter. Och sen så kan han komma, liksom, han kan referera liksom från Iliaden nästa. Liksom.
Han och Boris Johnson.
Ja, har du hört den? Det är folk som säger att han är har du hört när han läser Iliaden,
ja,
på gammelgrekiska?
Han kan recitera hela.
Du vet, grejen är, jag har en kompis som läser till präst, en av mina PT-kunder läser till präst. Jag kan säga, när han läste gammelgrekiska, han är en av, vad fan, det är tre präster i Stockholm som har fått läsa vidare för att bli präst. Alltså han höll på att ta livet av sig. Han bara säger, det är fan det sjukaste, det är så jävla ologiskt och sådär. Han kan recitera Iliaden. Jag tycker han är fantastisk.
Han håller ju på att bli en ny Winston Churchill. Såg du bilden när han gick bredvid Magdalena Andersson med händerna bakom ryggen? Man bara, fan, det där är nästa Winston Churchill. Då blev han ju helt plötsligt en hjälte. Från att ha lett Storbritannien ut från EUs totalitära klor Så bara helt plötsligt så, ja, men nu får han åka roddbåt med Magdalena Andersson.
Ja, men där, där är inte du och jag riktigt. Jag tycker EU har massvis med dumma idéer. Men frihandelsavtal ska vi ha. Vi ska ändra EU, men vi ska ändra det inifrån.
Ja, men EU kan, man kan ju ha frihandel utan EU.
Det är det. Absolut, men jag tror på EU-tanken faktiskt. Jag tror det är bra, men sen funkar det inte under de former vi har idag. De har alldeles för mycket makt. De ska syssla med handel, ingenting annat.
Mm. Men du, har du läst om fågeldirektivet? Hur det funkar?
Nej.
Alltså det här är så det var... de som leder mest av EU, det är ju de som bor ute på landsbygden eller i skärgården.
Ja, är det här när de ska räkna fåglar?
Ja, du får liksom, du ska på individnivå gå in så här. De kan, alltså en myndighetsperson, ja, i vilken grad som helst kan hindra vad som helst genom att påpeka att det finns fåglar där.
Ja.
Och det är samma sak med, vet, jordbruket. Folk går på knäna, ingen vill producera mat. Men fan ska laga maten som äter? EU håller på. Och det är det som får mig att vilja torpedera ner hela.
Men hela jordbruksgrejen kan jag säga. Jag är jordbrukare också. Jag är italiensk jordbrukare. Och äger mark och
för. Jag tänker på typ Michael Corleone i andra filmen när han är nere och, ja, och på Sicilien.
Ja, det här är Neapel utanför, uppe i bergen. Så att jag äger mark, rätt mycket mark, och producerar egen olivolja och allt sånt där. Så att skillnaden på svenska staten och den italienska, jag har ju kompisar som är jordbrukare här, när de alltså bara sätter käppar i hjulen, Miljöpartiet och alla de här, de är ju helt galna, va? Medan Italien har man ju otroligt mycket hjälp alltså. Speciellt nu under hela covid-grejen här hade ju jordbruken i södra Italien hade jättemycket hjälp. Så att sen i Italien har ju sina andra problem och är fullkomligt galet på ett annat sätt och korrupt och sådär. Men Sverige är ju också korrupt, skulle jag säga.
Ja, så här måste man be om tillstånd för att producera av människor som inte producerar någonting.
Nej.
Och de ska sitta och bestämma. De förstår inte. Alltså så här, du skulle kunna ta en sån här administratör och lägga ut dem på ett fält. De skulle inte ha någon aning om vad de ska göra. Eller sätta dem nära ett djur. De skulle inte veta hur de ska bete sig.
Men det är ett stort problem med Sverige. Att vi har en alldeles för stor... vi har utbildat massa människor på universitet. I massa saker som inte har någon praktisk betydelse. Genusvetare och så vidare och så vidare. Sen måste de ha jobb. Och det problemet med det här är att det är en icke-produktiv del av samhället. Där man då, jag brukar kalla det för det genusindustriella komplexet. Att man utbildar folk och så går alla politiker och alla, de går på samma skola och lär sig samma sak. Och sen så skapar man tjänster. Va? Därför Sverige har en sån enorm byråkratisk, liksom, alltså vi har ju sån övervikt på liksom den typen av jobb, medan vi egentligen skulle liksom ta bort dem och ägna oss åt att sänka skatter och ta bort regler för företagare.
Men då ska man ju få massa arbetslösa genusvetare. Vad fan ska man använda dem till?
Ja, det vet du. De kan plocka lingon. Nej, absolut. Nej, men så absolut. Alltså, grejen är så, min exfru är genusvetare. Min exfru är en fantastisk, hon har varit vd för mina företag, idag har hon ett superjobb, hon är grym, va? Så genusvetenskap är väl inget problem att man har läst liksom. Sen måste man ju gå igenom Södertörn med att vara rätt liksom, vaken och förstå grejer.
Jaja, alltså,
det gäller att sortera, va?
Det finns ett stort problem med att man, jag är outbildad journalist och jag märker folk som går in, nu har jag hållit på att skriva i 10 år. Det var exakt 10 år sedan jag började som journalist. Och under de 10 åren så har jag sett folk som har gått in i universitetsutbildningar och så kommer de ut formade.
Mm.
De går in som helt oformade, så kommer de ut formade. Och då kommer de ut formade i en liten modell som någon annan har bestämt. Mm. Det här ska du veta, det här ska du kunna. Varför läser man det här? Varför förstår man det här? Man ger dem en referensram. Mm. Och sen ska de gå runt och tolka världen. Och då gör man ju det på det sättet som man förväntas göra. De tror ju att det är så här man ska göra.
Nej, men problemet, man kan ju höra ledande folk inom media. De pratar om att journalister är grindvakter och allt sånt där. Det där är ju en jävligt räskig grej. Och där har vi ett stort problem i Sverige. Att de här grindvakterna har ju liksom inte skrivit om de problem. Alltså det är som den här, alltså flyktinginvandringen, den här stora flyktingkrisen. Där, alltså jag var på Expressens löpsedel när jag sa att vi måste ha en plan. Det går inte bara släppa in folk så här. Det som alla säger idag, jag var på löpsedel.
Då var du rasist.
Ja. Nej, men jag skrev på ett Instagram inlägg där jag skrev att problemet med Trump och Åkesson är att de har rätt. Men, det skrev jag för att provocera lite grann för folk att läsa. Sen skrev jag att jag är för invandring. Du vet, kom hit och jobba, du är hjärtligt välkommen.
Du är själv invandrare. Din familj.
Ja, ja. De har ju kommit, det är ju den riktiga. De kom hit, farsan kom en lördag, du vet, började jobba måndag. Det var liksom inget snack, va? Det fanns ingen bidrag. Du vet, SFI, han pratar ju fortfarande skitdålig svenska. Jag tror att vi är de enda som förstår honom. Han har ju typ lagt av att prata svenska. Så han pratar italienska, svenska, någon blandning med tyska och lite napolitanska. Så han kan säga så här, vad ska vi äta? Spackelse badader. Det är ingen som förstår förutom vår familj. Det är en blandning av tyska, italienska och svenska. Bakat potatis. Det är spackelse badader. Vad heter det? Men han kom en lördag, började jobba måndag. Han började jobba på Gränges, nej, på Optimus. Och då var det en snubbe, pappa kunde lite tyska. De kom ner på någon som pratade lite tyska, kom ner på fabriksgolvet, pekade på en syra och sa doppa där, galvanisering, det är typ livsfarligt, jättegift. Han bara doppa inte fingrarna, andas inte in, tumme upp, han pappa, tumme upp, så körde de.
Ja, det är lite annat nu är det så här, nu måste du ha 9 olika arbetssäkerhetskurser, heta arbeten, och så måste du kunna köra folk på rätt sätt för att få bli insläppt med ditt ID 06 på ett byggarbetsplats, och sen får du kanske jobba några timmar.
Nej, men jag såg, nu kan jag inte ihåg den exakta siffran, men problemet med när det är fel, alltså jag vet inte hur, det är Göteborg som har sådana otroligt många informatörer anställda, va? De har flera hundra.
Ja, Malmö har ju också, ja, kommunikatörer.
Kommunikatörer, sitter, ja. Jag menar så här, kom igen, ett, i en demokrati, du ska inte hålla på att tala om för mig vad jag ska tycka och tänka. Och så där. Det är klart att man kan få hjälp att söka information och sånt. Men så här, gör på 100 sjuksyror istället.
Ja, och sen ett enkelt system som man kan navigera sig,
ja,
i. Det är ju också, det är det lättaste.
Ja.
Det är så här, varför ska man behöva göra en byråkrati så fruktansvärt svår? Varför måste man ha 75 000 olika blanketter som måste fyllas i på rätt sätt? Och om du inte fyller i fält B12 på rätt sätt, då får du avslag och så får du vänta i 3 veckor på att en handläggare hör av sig. En handläggare som kanske kan svenska om du har tur.
Nej, och den är ju rätt intressant där, vad får jag för pengarna? Den är ju väldigt viktig där, meningen. För att svensken är ju i princip, och det beror ju på att vi liksom inte har någon som ifrågasätter liksom vårt system. Att i slutändan är så här, vi betalar vad det är, världens fjärde eller vad det är nu. Det beror lite på hur man räknar det där. Om man räknar med arbetsgivaravgifter och allt sånt där. Men, och moms framförallt. Va? Det är också en sån här grej som folk inte fattar. Att så här, när du väl har betalt din skatt, då betalar du skatt igen.
Mm.
Momsen. Och frågan är då, alltså den är rätt enkel. Har du världens fjärde högsta skatter, då är man ju typ en jävla, du vet, högerfascist. Om man säger så här, vad får jag för pengarna? För att betalar jag liksom världens fjärde högsta skatter, då ska jag ha världens fjärde bästa poliskår. Världens fjärde bästa sjukvård. Världens fjärde bästa skola. Det har vi bevisligen inte.
Nej, men man kan ju trösta sig med att Finland har det jävligt bra.
Ja.
Och Finland är ganska nära Sverige.
Så. Ja.
Men det där är ju också, att sätta de två i kontrast är väldigt pricksäkert. Mm. För att det är en befolkning som liknar väldigt mycket. Det är en kultur som liknar väldigt mycket. En demografi som liknar väldigt mycket. Och därför kan man alltid ställa Finland och Sverige bredvid varandra och fråga, varför är det så mycket bättre i Finland?
Mm.
Kultur! Det är en kulturfråga.
Ja, fast vänstern börjar med, och det, jag kan hålla med i viss mån i den kritiken. De har väl ingen privatiserad skola i Finland, va? Om jag har förstått det rätt. Så att det är ju en del. Jag håller med. Jag tycker vi ska ha privatskola. Problemet är att det finns liksom ingen kontroll. Och det där beror inte på att det finns massa folk som vill tjäna pengar på, utan det handlar alltid om politikerna. Om du köper något och så funkar inte det, ifrågasätta.
Mm. Men upphandling blir ju nästan värre.
Ja, men om du tittar, vi köpte här i Stockholm, köpte vi något som heter Schoolsoft.
Ja,
som, alltså, jag vet inte hur mycket det kostade. Ett datasystem som inte funkar. Och har du köpt något som inte funkar? Att det inte är en större skandal att vi har lagt ner så mycket pengar, som också ett system som påverkar så många människor, att inte folk är mer förbannade, ställer folk till svars och bara säger så här, varför funkar inte det här? Va?
Mm. Men det sjuka med Schoolsoft-köpet, det var ju att när föräldrarna gjorde det här open, ja, någonting, den, ja, öppna skolplattformen, som var så här open source, och så kopplade de upp det med API på Skolsoft, då börjar Stockholms stad processa de här föräldrarna för juridiska övertramp när de skapar ett system som funkar och var bättre.
Ja, det är klart.
Då bara börjar de processa dem istället för att bara, oj, nu blev det mycket bättre här. Mm. Kanske vi ska omfamna det. Mm. Men det där är såklart, men sen också, det finns ju ingen tjänsteman som någonsin kommer att stå till svars för det. Och det är därför sådana saker kan hända. För att
tjänstemannansvaret är ju superviktigt. Va?
Det är så här, hur kan det komma sig att i privata näringslivet så ska det alltid styrelse och vd få stå ansvariga för det de har gjort, mellan chefer och anställda. Men inom offentlig sektor så, nej, det är inget ansvar.
Nej, det är jättekonstigt.
Och så här, gör du bort dig, så här, ja, men då flyttar vi dig till någon annan avdelning där du inte kan göra skada, men du får fortfarande lön. Mm. Får fortfarande pension. Daniel Eliasson.
Det är fruktansvärt.
Ja. Undrar vad han gör idag. Undrar om han är nöjd när han vaknar på morgonen och bara rullar in till sitt påhittade jobb. Ja, du vet, han jobbar ju i Rosenbad.
Ja.
Alltså, vad tror du han har för grej på någon i högt uppsatt?
Så ja, det är alltid roligt med konspirationsteorier, men jag brukar försöka undvika dem.
Han måste ha någon riktigt smaskig bild liksom.
Tror det, ja.
Antagligen. Eller vet något dokument som han bara viftar med och så kommer någon.
Fast det är alltid så här, nu kommer jag inte ihåg den, man ska aldrig säga jag har läst en undersökning, är alltid så här jävla dum grej. Men jag såg någon det här med konspirationsteorier. Så här, när saker är hemliga. Det fanns någon exakt uträkning på. Nu är jag bara ute, det här får de googla. Men och, alltså, ju mer folk som vet, liksom, det fanns ett botemedel på cancer i en sån här konspirationsteori, så ju mer folk som vet om att det finns ett botemedel från cancer, de kommer börja prata. Jag menar så här, om din syster får cancer, då kanske du vill berätta för henne, du vet, och sen så blir hennes mans, du vet, mamma, du vet, och det går inte att hålla saker och ting hemligt. Ju mer, men sen om det är en som har det, då går det att hålla hemligt, eller två.
För Dan Eliasson är ju en escape artist, utan han är ju bara en person som man skulle kunna liksom närmast hitta på i en fiktionell bok, och där ska han platsa.
Ja.
Men han platsar inte i samhället. Jag menar, varenda myndighet han någonsin har jobbat på, som jag vet, har han förstört.
Ja.
Han har förstört det.
Mm.
Varje gång.
Ja, varje
och ändå så landar han på fötterna. Mm. Man måste ju inte ha en jättestor foliehatt för att känna att det är
det antar jag. Det är spännande, men det är svårt att säga vad som är vad.
Ja. Så bara. Men också en annan sak som också är ganska sjuk, att varje gång han hamnar på en myndighet kort därefter så inträffar ju någonting helt orelaterat till honom som en världskatastrof. Typ som han var på Migrationsverket,
ja, just det.
Och så blev flyktingkrisen, sen var han polisen och sen blev det ju kris i Sverige med poliser och skenande kriminalitet. Sen flyttade han till MSB. Och då blir det skogsbränder. Det enda som saknades var att han skulle vara på... Jo, men fan, var han inte på den här myndigheten när covid kom också? Myndigheten för samhällsberedskap.
Ja, det var han säkert. Det kommer faktiskt inte ihåg.
Så det kan ju vara att det är han som orsakar en katastrof. Mm. Det är därför han borde bli direktör på Skatteverket. Därför att då ska hela Skatteverket fallera.
Det är fan den skönaste. När man ser så här kulturkrockarna. När det brandar utanför Gävle i skogen där. Så var ju italienska. Vi har ju jättemycket brandflyg där. Det brinner ju ofta i Italien. Så var det någon från italienska flygvapnet. Och så var det en TV4-reporter, ung tjej, som intervjuade honom. Och det här var en riktig italienare. Han hade en vanlig så här flygoverall på sig. Men den var så snyggt. Den satt så väl. Och så hade han kastat en halsduk runt halsen som var så här, du vet, det krävs år av att liksom kunna kasta den så här nonchalant runt halsen. Och så stod han med en cig, en liten fimp med harsgreppet, du vet, tum och pekfinger. Och så frågade han här till fyra reporter, så alltså, how about what do you think, can you solve this? Han bara tog han ett lugnt, djupt blås på den här ciggen och så bara... No problem, I fix it. Forza Italia.
det är sånt vi behöver mer av i Sverige.
Ja, men jag brukar säga så här, skulle man kunna liksom kombinera den passionerade italienaren med den glöden, den elden, mer än liksom den ordningsamma svensken. Det skulle bli en perfekt varelse, ska jag säga.
Mm. Och det är väl det
typ Paul Roberto.
Ja, det är det du håller på med här. Men nu i dagsläget, du jobbar som Peter främst?
Nej, jag började som, eftersom jag blev ju av med allt jag ägde. Alltså, du vet, jag hade ju 13 företag, 200 anställda. Nordea tog in sina bankgarantier, 1 miljon spänn som jag fick betala. De bara skickade faktura som jag har jobbat med, du vet. Du vet. Så att det small ju rätt ordentligt. Och alla bara säger, jag för kofta så här. Jag gråter inte. Jag bara säger, så var det. Så jag var ju tvungen, istället för att lägga mig ner och suga på tummen och begära socialbidrag och sånt, så var jag tvungen att hitta ett jobb. Och då ballade jag upp på Instagram. Jag petade lektioner. Så min första kund, som idag är min prästen som också blev en väldigt nära vän, han är den första som dagen efter så kommer han liksom ner för min grusgång. Och sen dess har jag ett par PT-kunder om dagen. Sen jobbar jag med mina företag. Så main business nu är import från Italien. Olivolja och sånt.
Men du har fått branda om?
Ja. Det heter ju Robertos, inte Paulos längre. vad heter det? Nej, men alltså, jag la upp en hemsida precis när skörden kom. Alltså den var så jävla dålig med bara kopplat till försäljning och så bara ett lager. Och sen så filmade jag nere och skörda oliver. Vad fan, jag tror jag sålde olivolja för 500 000 där på månad. Liksom. Och det var början på mitt nystartade. Liksom.
Men fick du liksom konka dina andra bolag?
Nej, ingenting. Jag betalade allting. Konkade inget.
Men det var liksom att alla...
Det var precis...
De drog in krediten och så så att du skulle inte klara likviditeten.
Liksom. Ja, men du vet, i företag, du vet, om man bygger stora... Jag hade 4 restauranger. Om man bygger stora restauranger så det är inget att ha råd. Det kostar 20 miljoner att bygga. Det är inget att ha råd med själv. Så att där har man ju lån då. Och sen så kom ju det i samband med det här, kom ju coronakrisen. Och du vet, centrala Stockholm stängde ju igen. Va? Så vi fick enorma likviditetsproblem. Va?
Just det, men då fick du bara... Du fick starta om helt enkelt. Samma verksamhet, men du fick starta om den.
Tömde alla konton. Ja. Allt jag jobbar med.
Alltså, och den dagen du insåg att nu är det liksom... Nu är pengarna borta.
Nej, men det var rätt skönt, för jag behövde inte sälja huset. Jag hade precis råd att inte sälja huset.
Men hur... Alltså, jag menar, det du har jobbat på och byggt upp, och det bara försvinner. Alltså, den känslan...
Ja, men jag är katolik först och främst, men sen är jag också stoicist. Alltså jag är ju stoiker, och vi stoiker, vi går ju upp varje morgon och mediterar över vad som kan gå åt helvete. Det är en del av vår meditation.
Cyniker.
Ja, nej, utan grejen är, sen när man mediterar på kvällen så gick det inte åt helvete, men man är förberedd.
Ja.
Och jag har alltid funderat när jag byggde de här företagen och hade liksom massa anställda och det bara sprutade in pengar. Jag tänkte så här, skulle jag som 50-åring ha kraften och börja om? Jag menar, om jag står i kallingarna där, har jag... Så det har varit en del i min liksom morgonmeditation så här, och alltid var förberedd på allting. Det är klart att det var sjukt jobbigt och så där, men ja...
Jag har ju varit med om mediedrev.
Ja.
Inte ens i närheten av det du har varit med om, men alltså när drevet går, det går, alltså så här, jag har pratat med andra som har varit med om, det går typ inte att förklara den känslan. Man blir som, det är som att ha en alltså gelé runt skallen.
Ja.
Och allting bara går långsamt och är jättekonstigt. När insåg du att det var över?
Nej, det har inte riktigt släppt. Det är fortfarande, du vet, skulle något dyka upp nu så skulle det flammar ju upp med jämna mellanrum liksom. Det drog ju gott, de satte igång här när jag sa att jag skulle rösta på Med, då drog det igång lite grann så där, men jag dödade det rätt fort så där.
Var är du nu med dina företag? Hur mycket har du liksom kommit tillbaks? För jag antar att det här är en comeback story. Du har ju stigit upp förut och...
Ja, men jag har ju blivit knockad. Jag vaknade, alltså min boxningskarriär vaknade jag liksom i ett omklädningsrum i Polen, Mariehamn. Jag visste inte ens var jag var. Det var arbetslös. Min exfru var gravid. Så jag har gjort... Grejen är att har man rest sig en gång så blir ju... Varje gång man gör det så blir liksom benen starka. Så att... Men det är klart att det har varit en tuff resa. Men företagandet är... Vi växer jättemycket och växer på ett mycket bättre sätt än liksom... mina andra företag liksom, där har varit... Jag menar så här, Paulus, vi omsatte liksom nästan 100 miljoner till slut. 80 miljoner tror jag. Där där var, gick vi liksom i vinst på sista året liksom. För att vi liksom växte hela tiden. Här har vi inte pengarna att göra det, så att vi är svarta siffror. Vi har varit svarta siffror sedan dag ett. Så att det här är traditionell hedlig handel. Jag köper något för de pengarna jag har. Jag säljer dem och så får jag in nya pengar. Då kommer en ny produkt och då får jag mer pengar i kassan. Så att jag tycker att det är ett rätt roligt sätt att jobba.
Men det är pasta och olivolja?
Nej, det är allt av högsta kvalitet. Så att vi, pasta är inte så här, det är inte som den du hittar på ICA. Jag säljer en pasta till Gragnano som är handgjord. Den är ursprungsmärkt. Världens bästa pasta kommer från Gragnano. Det är där pastan, det är pastans födelsestad.
Det är typ champagne.
Exakt. Och det är skillnad på den. Torkade 24 timmar, den är gjord för hand. Det finns jättehårda regler och allt sånt där. Så att det är den typen av produkter. Jag har precis snackat med några tanter nere, innan du kom faktiskt. Nere i byn. Sylt vill man ju ha. Det vill man ju ha, att några italienska tanter har rört ihop dem. Så att, och det där är så roligt med den här liksom, webbusinessen, att du vet, säljer man mot butik så måste man ju vara så jävla stor liksom. Det är så jävla kostnad.
Ja, marginalen är
här,
ju...
Ja, precis. Här kan man ju köpa liksom, en sylt från en tant nere i Neapel, skjutsa upp det och sen så så får man, så funkar det så funkar det, funkar inte så funkar det inte.
Ja, och sen får du ju direkt kontakt med kunden också.
Ja. Ja, du ser ju direkt på Google Analytics och sånt där. Du ser ju direkt vad som funkar liksom.
Men det, har du flera marknader än Sverige?
Nej, vi tittar ju... Finland vet jag att de är väldigt... Det är folk som är intresserade. Norge också, Danmark och sådär. Men vi har inte riktigt kapitalet att investera på det sättet. Utan så här, vi växer. Vi hade ju jättefina siffror förra året. År så kommer vi gå ännu bättre. Och så vi växer liksom, trots... Att ekonomin har ju verkligen bromsat in. Liksom. Och det är att leveransen nu, alltså, det är ju så dyrt. Men det funkar fortfarande.
Ja, världen är galen. Alltså det kommer kris efter kris. Mm. Och för när ena krisen är över, då kommer nästa. Och nu kommer det ju snart att bli livsmedelsbrist. Tror man. Ja. Eftersom spannmålen från Ukraina helt stoppade.
Och de är, när vi beställde pasta nu, då, så här, då, du vet, priserna har ju gått upp enormt. Va?
Mm.
Ja, och då är det liksom det är, alltså Gragnano pasta görs ju bara med italienskt vete, men det påverkar hela marknaden. Och sen också priserna på drivmedel och transportera upp grejer är jättedyrt.
Ja, det märker man ju bara nu. Alltså när jag kör in, jag har ungefär en timme in till Stockholm och där man det är så här 40 kronor dyrare kan det bli en tur och retur. Det är en betydande summa om man kör varje dag.
Ja.
Och då kör jag en ganska bensinsnål bil. Borde konvertera helt till el. Men där är det också kris med el. I Finland finns det ju faktiskt kärnkraft, det finns det inte i Sverige.
Nej, okej. På samma sätt. Här kommer det någon som smyger. Ja. Det är en inbrottstjuv eller så är det son.
Men smyger det runt främlingar här?
Nej, absolut.
Det här, men Expressen har varit här och smyger.
Expressen stod här och knackade på fönstret efter min skandal sådär.
Fy fan vad jag ska bli värre om det ska hända. Men vad gjorde du då?
Nej, de ville ha en bild så att jag gick inte ut. Så jag ringde några gamla boxarpolare så att sen var inga Expressen-journalister på min tomt där.
Mm. Jag har haft mina duster med Expressen. Jag brukar säga att det är Sveriges sämsta dagstidning.
Ja. Ja, det var,
eller kvällstidning.
Det var nog Expressen tror jag. Jag tror bägge var. Men jag tror att det var Expressen som stod på tomten.
Mm. Men förutom den här matimporten, du har ju länge varit en mediepersonlighet. Mm. Kommer du att fortsätta inom media?
Nej, det jag kommer nog aldrig få göra media igen, så det tror jag inte. Men Robinson eller Farmen som jag höll på med, det var ju något som jag så här, tänkte sluta med ändå. Liksom. Men det var ju så jävla mycket pengar så det var svårt. Nu fick jag ju hjälp. Liksom.
Mm. Men när du var där, det är Filippinerna.
Robinson var Filippinerna. Ja. Robinson var kul.
Fick du bo på fint hotell då?
Nej, jag bodde som teamet.
Och hur bodde de?
Nej, blandat. Ibland bodde vi rätt...
Typ i någon liten bungalow?
Alltså programledaren får alltid bo lite finare. Men jag kan inte... För mig, jag vill bo i baracken. Men dels så här, rent så är det... Ja, du sitter på ett fint hotell men du sitter där själv. Liksom. Det är inte jätteroligt. Sen har inte jag mage att så här, gå och sätta mig i båten på morgonen och någon har sovit i en barack som teamet fick göra och inte jag har gjort det. Jag tycker det är moral.
Men testar du på livet typ skita i en gråputte i djungeln?
Nej, sånt? Nej, absolut inte. Vad fan ska jag göra för?
Ja, men testa på liksom, vad upplever du?
Ja, nej, jag förstår utmaningen. Men så här, grejen är så här, jag var proffsboxare. Alltså jag var proffs i 10 år, semiproffs nästan i 15 år. Inom kampsport. Jag har gjort allt det där. Jag har brutit käka, jag har brutit näsan, jag har brutit allt. Liksom. Så att jag har den här, ja, jag ska se vad jag klarar av. Jag vet vad jag klarar av. Jag vet var mina gränser går. Liksom.
Mm. Hur många böcker har du skrivit?
11 eller 12.
Alltså, hur kan man hinna med så mycket på de här åren? Mm. Du har varit verksam sedan 1987.
Den som du har, den 15 med Paolo, det är Sveriges mest sålda träningsbok.
Ja. Jag hade den, jag var inlåst på ett behandlingshem med en kommunist som misshandlade mig. Och det var den boken jag läste då. Jag drömde om hur jag skulle kunna, du vet, ge honom stryk när jag läste den boken. Men du har skrivit receptböcker också, eller mat?
Ja, jag har skrivit, de mesta är receptböcker. Så den första var mina fastars mat. Som har sålt, vad kan ha sålt? 150-200 000 ex. Och det har ju den här 15 med Paolo också gjort.
När kommer självbiografin?
Jag höll på att skriva en till Bonniers när det här hände. Men det, nu är jag inte kvar på Bonniers.
Mm. Det var ganska skönt att slippa. Alltså, jag tänker så här, om man jobbar med någon som inte vill ha en för en grej som är liksom det är så här, i min värld. Mm. I min värld, för det första så är liksom den här deplattformeringskulturen som finns nu, det är typ en av de värsta sakerna den här kulturen har tagit fram någonsin. Det finns ingen människa, eller väldigt få människor, åtminstone säkert finns någon, men som förtjänar och blir straffad på alla fronter i livet. Vi har ett system som ska straffa. Varför ska vi som samhälle gå ihop och kollektivbest? Alltså det där är, jag förstår inte
en. En väldigt, väldigt bra bok. Den är Douglas Murray, som är en av mina stora favoriter. Han är väldigt, väldigt bra på YouTube, ni som googlar honom. Han är libertarian, skulle jag säga, och rätt långt utåt härligt, på rätt sätt höger. Och han är kritisk mot den här identitetspolitiken. Det som är roligt med honom, eller det som är, vet han själv är bög. Så han bara, vad fan har det med, liksom, med politik att göra, vem jag ligger med. Men han har skrivit en väldigt, väldigt bra bok som heter The Madness of Crowds. Och där finns det en del här där han pratar om den här, alltså problemet med den här cancelkulturen. Det har vi märkt i Sverige. Många som har skrikit jävligt högt i den här cancelkulturen har ju själv blivit cancelade sen.
Ja.
Och det blir ett jävligt hårt samhälle. Om man är alltid beredd att halshugga folk, alltså offentligt så här, verkligen försöka förnedra folk. Alltså det handlar inte bara om att debattera, utan det handlar om att förnedra folk. Va? När du väl har målat in dig själv i den hörnan, för att då förstår du ju också, när jag har gått på så jävla hårt, skulle jag göra minsta misstag, så kommer jag få samma, liksom, ja, men det blir samma golgatavandring för mig genom press.
Och det där är ju Frankensteins monster. Uh-huh. Man skapar ett monster som sen stiger upp och stryper en själv. Liksom.
Uh-huh.
Det är det de har gjort.
Uh-huh.
Och nu kommer det. Uh-huh. Det är så kul att använda det emot dem. Jag använder mer än gärna deras grepp när jag debatterar emot dem. Och de, menar jag, socialisterna.
Mm.
Och de blir ju lika jävla förbannade varje gång. De fattar ju inte. Alltså, de blir arga när man tar deras taktik och bara vänder den mot dem. Mm. De blir aldrig arga. Så får du ju inte göra. Det kan du inte göra, säger de.
Nej, men det som jag tycker är rätt intressant nu, det är att man ska också komma ihåg nu, för att det är rätt mycket kappvändningar nu i den svenska offentligheten. Liksom. Vi som har fått löpa gaplopp då för att vi har haft åsikter då, så här, om invandringspolitiken. Så här, återigen, jag är för invandring. Du, så här, kommer du hit och vill jobba och göra rätt för det? Du är välkommen. Fan, vi hade ju kock på min restaurang Panifresco från Sri Lanka. Vilka jävla odjur, alltså. Vet du hur de jobbade? Alltså, du vet, om de fick, så skulle de sova på lagret. Så här, gå upp klockan 6 och jobba till klockan 12. Och så vill de göra det typ i 3 år. Skicka alla pengarna hem. Sen är de set for life.
Mm.
Så att Och nu fick de naturligtvis inte göra det, utan vi, det är alltid samma offentlighet där man blir jävligt hårt kollad. Inte för att jag vill att de ska göra det heller. Men man sa så funkar det inte, utan vi har regler i Sverige och sådär. Men jävla vad de jobbade. Vilken jävla arbetsmoral liksom. Så att välkommen hit och jobba och slit. Och folk är också så här, man pratar om det här med enklare jobb. Högen håller på med det där, tycker jag. Mm. Där folk är ute och cyklar. När man inte förstår vad enklare jobb är. Som till exempel där plocka lingon, säger de. Det är ett enklare jobb. Varför gör inte folk det? Mm. Nej, det är inte ett dugg. Det jobbet är inte ett dugg enkelt någonstans.
Man står och knäcka sin rygg i en varm skog.
Men så här, grejen är så här, jag plockar oliver 2 veckor om året. Det är så jobbigt så att du fattar inte hur jobbigt det är. Och plus... Alltså oliver är komplicerat, för att du måste göra, det finns vissa liksom, du måste följa ett mönster, vi plockar allt, min olivolja håller världsklass, och det nu blir det lite reklamfilm.
Nej, men kör på.
men alltså, vi, till skillnad från alla andra producenter, så vi ger ut vårt labbresultat varje år. I år var, eller förra, vi säljer aldrig något som inte från senaste skörden. Det kan också vara problem med alla de här dyra oljorna, att de står där, folk köper dem inte, och så blir de dåliga, för olja håller i 18 månader. Sen kan du använda den och smörja cykelkedjan med. Men vi plockar, och det ska du veta, att de Livsmedelsverket gjorde en undersökning nu. De undersökte de 21 vanligaste oljorna. 17 var inte extra virgin, tror jag.
Det var buff.
Ja. Nej, nu kommer jag inte exakt. Var det 17? Nej, men så här, 3, ja, det var 17, tror jag. Var inte extra virgin, utan de höll för låg kvalitet.
Men hur kommer man undan?
Det därför att de i Italien är de noga med det där. Så, nej, men de låter dem bara, du vet, de här livsmedelsreglerna, vet du, de är ju rätt loose liksom. Gör du något fel, så säger jag, säg klart, och sen så får du inte sälja sen efter. Jag kommer inte ihåg den exakta siffran, men av 21 kollade, tror jag 17 var inte extra virgin. Så vi lägger ut varje år, lägger vi upp, visar då, det här är skörden, det här är kvaliteten, håller den. Och det ska man komma ihåg, att när du plockar de här, det är 2 veckor. Du får inte trampa på oliverna, du plockar för hand, du ska lyfta de här backarna, du ska lägga ut de här näten rätt. Så du måste vara koncentrerad hela tiden. Det är liksom ingen akademiskt jobb. Men det du vet... Det
är ett hantverk.
Ja, det är ett hantverk. Vi skördar hela familjen. Och många av de här lite äldre, de som är 80 år, liksom, de plockar inte så mycket oliver. Men de är där och så här, bara håller koll. Du vet, trampar fel och lägger... Nej. Det blir man en jävla utskällning av någon 80-årig tant. Liksom. För det är svårt. Och liksom hålla det tempot. För att det ska skördas mycket under en kort tid. För att oliver, när du skördar dem med de här stora maskinerna, då är de övermogna. Då kan du skaka ner dem. Då skördar du till på en minut. Liksom. Det finns till och med traktorer som, liksom tar, som har en grepp. Arm som bara skakar träd. Men då är de övermogna, då skadas oliven när den ramlar ner, som ett äpple. När du tappar ett äpple i marken, när det för moget blir brunt, det är en oxidering. Så att du måste plocka oliven exakt rätt tid, och då är det liksom, plockar man för hand. Och det är ett jävla svårt jobb. Så det här med enklare jobb, de finns inte. Utan det finns olika sätt svårt. Och det är klart att det finns.
Men man kan ju hitta på jobb. Ja. Det är ju som när det kommer folk ner i tunnelbanan med en grepparm och plockar fimpar.
Ja.
Det är också så här, det är ingens jobb att plocka fimpar, utan det gör man på kvällen när alla har gått och så kommer det någon städmaskin. Ja. Liksom. Men där har man ju hittat på ett jobb för att få ut folk i arbete, och det är ju bra. Men...
Fast jag tycker, om man tittar till exempel på Japan, där de här låglönade jobben inte är så skambet. I Sverige är så här, arbetarrörelsen hatar ju arbete. Det är jättekonstigt, va? Men de har folk som står liksom nere vid spärrarna och kollar att alla betalar. De frågar något, så pekar de åt vilket håll de kommer. De hjälper in, du vet. Så här.
Ja, det är som när du kommer till Heathrow. Ja. Så står det alltid folk och pekar vart du ska. För det är ju service.
Ja.
Sen har de ju också i Tokyos tunnelbana folk som trycker in.
Ja, just det. Men det är samma gäng. Men de tar ju tydligen sitt jobb på väldigt stort allvar.
Ja, det är ett viktigt jobb. Ja. Någon ska ju trycka in folk i vagnen. Liksom.
Jag vet inte vad jag läste om det där. Var det Lilla landet som kunde, tror jag.
Ja, Jens Ganman.
Jag tror det var det jag läste om det.
Ja, nej, men det är,
bra
det är,
bok för övrigt.
Ja, men det är alltså så här, de här enkla jobben. Mm, vi har ju fortfarande hur mycket arbetslöshet som helst. Och sen har ju också, man har ju slutat prata om arbetslöshet, man pratar om sysselsättningsgrad.
Mm.
Och det är ju definierat som typ, nu kan jag inte säga exakt, men det är typ att har du haft 2 timmar en vecka som du har varit sysselsatt med typ en kurs eller vad som helst. då klassas som sysselsatt.
Men där har ju faktiskt vår otroligt klåpaktiga opposition börjat nu med att prata om självförsörjande. Mm. Så att det där är en jätteviktig signal, för att det är lätt att säga sysselsättning, men har de råd att betala sin hyra och sånt.
Mm.
Så att det är en jätteviktig debatt, alltså du vet, så här, debatt.
Men det finns ingen opposition i Sverige. Nej, längre. Nej. Vad fan håller de på med?
Nej.
Varför släpper de upp en sosseregering? Mm. När de ska vara borgerliga. Mm. De står och säger att de är borgerliga.
Nej, men så här, det är som nu. Titta nu. Som är, jag menar, alltså man pratar demokrati. Du har alltså en socialistisk regering som sitter, minoritetsregering, som regerar på en borgerlig budget.
Men vilken socialistisk regering vill...
Nej, men sen, vad har du röstat på? Alltså 100% av alla som har röstat i Sverige får inte vad de har röstat
nej,
på.
Nej, precis. Och det där är så här,
och så ska man, pratar man om demokrati liksom.
Men det är ju det svenska sättet. Så här, ja, men ingen ska få det de vill ha.
Nej.
Vi kan inte komma överens nu. Ja, men ingen får det de vill ha. Men de som sitter där får det de vill ha. Mm. För att jag tror att Ulf Kristersson och gänget tänker att, eller då i alla fall under JÖK-bildningen, så tänkte man att ja, men vi låter dem förstöra Sverige lite till och så kommer folk att rösta på oss sen.
Vänta, jag ska bara skrika på ja. Son.
Enzo! Enzo Cho! Mamma, hay manchado!
Han ska sparra sen. Nej, men han det är sparring, så han ska äta mellanmål.
Vad kör du för diet?
Alltså så här, det finns bara ett sätt. Jag är 50 bast, jag har magrutor, jag kan stå på en hand, jag gör muscle-ups, jag kommer sparra idag med tävlingskillar som är liksom 27 bast och håller, jag ser inte att jag spöar folk, men så här, jag är en 1,75 rätt hård bit att bita i fortfarande. Jag äter en traditionell syditaliensk bond. Alltså jag äter mycket, alltså pasta, men jag äter mycket tomatsås, mycket bönor, mycket sallad och försöker få in mycket protein. Det är en viktig grej när man blir äldre liksom, för att behålla muskulatur, mycket protein.
Hur många gram per kroppskilo om dagen?
Jag har ingen exakt, men så här, 1,5-2 gram per kilo kropp, så jag äter rätt mycket protein och det finns, det där är när man pratar om det där, jag såg han soldoktorn som är, han är helt, alltså alltid när läkare pratar om kost,
de kan dra åt helvete,
men de vet inte vad de snackar, alltså de har gått, de är allmänläkare, de har gått en utbildning som en viss del i kost, men de är inte experter på det där liksom. Och pratar man, det finns få saker som det finns så mycket evidens för som proteinpulver. Va? Proteinpulver, jag äter, försöker äta proteinet så rent som möjligt, naturligt. Men det funkar inte alla dagar. Och då är proteinpulver ett otroligt bra sätt att få i sig proteinmängderna. Och det finns ju siffror på det. Alltså, svenskan får i sig 1,1 gram per kilo kroppsvikt och dag. Det är för lite. Även fast vi äter för mycket kalorier är för lite av det.
Fördelningen
är fel. Du behöver 1,2 är vad de rekommenderar från Livsmedelsverket.
Ja, sen ska det ju
och 1,2, det är samma för min morsa och mig. Va? Vi behöver lite olika proteiner.
Men sen är ju problemet också att folk äter fel. De äter veganska som har låg biotillgänglighet.
Ja, ja, ja,
och då är det jättesvårt för kroppen.
Ja, ja.
Då kan du äta 1,2, men du kan inte gå att göra det en liten del av.
Ja, 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 men det där är ju, det där om man är, det går att fisa på vegansk väg, men det kräver rätt mycket kunskap. Va?
Ja, och att du ska inte ha känsliga smaklökar, för det smakar skit att äta en blandning av ärt och vete och risprotein. Liksom.
Ja.
Så vet man att det är något barn som har dött på ett fält i Korea för att man ska få sin jävla dyra veganprotein. Liksom.
Korea, Nordkorea dör, men jag tror inte vi handlar från...
Ja, jag bara tog ett land. Nej, men jag försökte med vegankost en gång. Jag höll på att kämpa länge. Och så gjorde jag prover på vårdcentralen, och så kom jag in och så säger hon, här läkaren till mig, hon säger så här, hon kollar på proverna och hon, man ser på henne att hon är oroad liksom. Och sen, vad det än du äter så måste du sluta. Så här, vad har du för kost? Och jag bara, jag är vegan. Och hon var inte beredd på det. De tror ju också, läkare tror ju, alltså, om de är lite woke så tror ju de att det är bra att äta veganmat. Men man pratar ju aldrig om att biotillgängligheten är låg. Det är svårt att tillgodogöra sig. Man måste äta så sjukt mycket.
Nej, och det är också, som du säger, det är svårare för kroppen att ta upp, och det är problem också att du måste äta kosttillskott, för du får ju inte i dig alla essentiella aminosyror. Va? Men det finns ju alltså byggare som är veganer, som är natural bodybuilder, som håller bra form liksom, så att det går.
Ja, en del har ju lättare.
Ja, och det, men som du säger, det är också genetik liksom. Så att det är klart att det är också det där genetiska lotteriet en del. Men du måste vara mycket mer noggrann om du äter vegankost. Mm. Nej, men jag äter en traditionell. Jag äter ungefär som min farfar skulle jag säga. Fast jag äter mer kött.
Och det finns ju väldigt mycket evidens för att folk som håller den kost som du pratar om har väldigt bra hjärthälsa.
Mm.
Och det är väl lite medelhavskost.
Medelhavskosten är ju så, världens äldsta manliga befolkning är Sardinien. Världens äldsta kvinnliga befolkning är Okinawa.
Mm.
Men det där är också, det är också en del med det där att det handlar ju, i alla de här, de kallas ju blå zoner där folk blir väldigt gamla. Det är ju inte, de äter olika och allt sånt. De äter måttligt, men framförallt så är de, har de starka sociala nätverk.
Exakt, kultur.
Och när man också pratar i Sverige, vilket man inte pratar om, alla de här blå zonerna är tokreligiösa. De är inte bara lite religiösa, de är tokreligiösa. Mm. De tror inte på samma gud, de har olika religioner, sådär, men alla är väldigt religiösa. Och det är antagligen gör det att man liksom på något sätt, man lägger sitt liv i Guds händer.
Exakt, bön och meditation. Ja. Alltså det är också, det finns evidens för att människor som är troende har mindre ångest. Och det finns evidens för att meditation är väldigt bra. Och det finns evidens för att reflektion, det vill säga bön, är väldigt bra. Därför att då lägger man över problem. Alltså om jag går runt och tror att jag kan påverka allting, då kommer jag må dåligt eftersom jag kan inte påverka allting. Men i den här religionen, i alla religioner som jag har hört i alla fall, så finns det någon form av överlämning.
Ja.
Man lägger ansvar åt någon annan. Och det är jävligt lätt att gå runt och skylla på Gud. Och det är bra.
Ja. Nej, men det finns en otroligt, i den katolska mässan finns det en otrolig liksom, en del som är så liksom så här, man böjer på huvudet. Detta är min skuld, min stora skuld, men jag kolpar, men jag kolpar, men jag maximum kolpar. Därför ber jag hela Maria, Guds änglar och er alla, du vet, att du ber om förlåtelse. Och sen så, du vet, du börjar säga, jag är en syndare, jag är dålig, och så slår man sig själv, alltså rent fysiskt på bröstet, men jag kolpar, men jag kolpar, men jag maximum kolpar. Och så höjer prästen händerna och så tar han, liksom, så förlåter han dig.
Mm.
Men säger så här, be better, försök bättre.
Mm.
Och det tycker jag är en sån, liksom, sådär, att någonstans här, det är klart att man ska reflektera över sina misstag och de har man gjort alldeles för många av. Men man måste också såhär, någonstans här, du måste ha större framrutan, backspegel i livet. Du ska naturligtvis se vad du har gjort fel. Men du ska inte, om du ständigt läser om samma kapitel, så kommer aldrig liksom fortsätta historien i ditt liv.
Ja, då ältar man, då fastnar
du,
man
ältar. Du sluta vända dig bakåt. Ha det som minne, men det är inte dit du ska. Du ska framåt.
Mm. På engelska, så ordet ältande på engelska är resentment. Alltså att man har resentment. Och det kommer från resente, att återleva någonting. Att återuppleva. Och man hör ju hur dåligt det är att gå in.
Det måste vara känna.
Ja, återkänna.
Återkänna.
Ja, man så återkänner det.
Titta, gammal katolsk korgosse. Jag har sovit mig genom ett par tusen mässor på latin.
Hur många språk kan du?
Nej, jag pratar svenska, italienska, napolitanska, som är ett språk, det är inte en dialekt. Jag är mig förstådd på spanska, franska, danska, norska.
Du kan röra dig i en stor del av världen utan problem.
Ja, men det, så här, det som är bra med napolitanskan, det är att den ligger någonstans den är mer italiensk. Men vi hade ju spanska kungar i 400 år. Så att Borboni heter kung. Det är den kungafamilj som sitter på tronen i Spanien nu. De var kungar över Neapel också.
Mm.
I Regni delle Due Sicilie, alltså de två Siciliens kungadömen. När Neapel var mäktigaste riket kring Medelhavet, eller ett av de mäktigaste. Vi enandet, alla tror att Italien är ett gammalt land, men Italien är ett jättenytt land. Det är enat 1861.
Ja, Napoleon var ju där och härjade.
Ja, men det är innan.
Ja, han var där runt 1700, precis efter franska revolutionen.
Ja, och han är rätt viktig i den italienska Rinascita, alltså återfödelsen. För att han har en armé som är italiensk.
Mm. Det var ju hans första egna armé.
Precis, och han som italienskspråkig, och där kommer ju folk från olika delar av Italien. Och innan liksom, i början på 1800-talet, om du frågar någon vad är Italien, hade de sagt ja, det är den här halvön. Men i det föds, börjar det här, men fan, vi pratar samma språk här, och vi kan slåss. Mm. För att det var en väldigt effektiv armé. Och sen kommer då Mancini, Garibaldi, Vittorio Emanuele, de tre som till slut lyckas liksom, även fast Garibaldi och Vittorio Emanuele hatar varandra, så lyckas de. Det Garibaldi säger, till slut så måste de liksom samarbeta, kungen ortodox, liksom superortodox katolik där uppe med halvsocialisten Garibaldi. Garibaldi säger, den som har, jag måste ha kanoner och gevär. Den som har kanoner i gevär är min vän. Och sen så försöker de ändå så sabba. För det är en otrolig historia. Garibaldi är en av de kändaste män, 1800-talets mest kända män som vi har glömt bort. Han är ju en riktig hjälte. Han är i Uruguay och liksom kämpar frihetskrig där. De erbjuder honom mark och allt. Han bara, nej, jag hjälper folket här. Han åker tillbaka. De landstiger i Mille, de tusen. De landstiger 1000 man på Sicilien och slår den napolitanska armén som har, alltså, de har 20 000 man. Det är ett uppror där som är på gång samtidigt som lokalbefolkningen ansluter.
Men varför har den här delen av historien blivit bortglömd i modern?
Ja, nej, men så här, det, om du tittar Neapel på 1500-talet, vi är liksom Europas andra stad efter Paris. Vi är andra stad i Europa med belysning, först Italien med järnväg. Nej, men enat av Italien, då är Neapel på dekis. Liksom. Vi hänger inte med industrialismen. Mm. Det är ju alla länder uppe i norr som är så här, men växer inte tomater överallt. Liksom. Så här, jag kan inte äta rucola i diket. Liksom. Mm. Så här, för missväxt i Neapel är det inte lika elände. Så vi här uppe, för industrialismen blir ju vår räddning. Och det är samma sak i norra Italien, som är superfattigt, va, när man enar Italien. Va?
Mm. Men Napoleon kommer från Korsika.
Yep. Och mycket viktig, han är italienare.
Ja. Hur ser italienare på Napoleon då?
Det är lite olika, tror jag. När han föds, så föds han i Korsika, då tillhör det Italien. Eller Genoa tillhör det. Han bryter hela livet. Hans första språk är en italiensk dialekt. Va? Och hans föräldrar kommer från fastlandet, de är inte korsikaner.
Och det var väl därför som han kunde leda den här armén i Italien, för att få deras. Och det var ju hans claim to fame som general. Han tog liksom ena Italien och fick den delen av sin karriär bara framför sig. Mm.
Den är rätt intressant för i det här är också att vi har en fransk marskalk på tronen i Sverige. Det är ju en väldigt intressant historia, för att han är ju marskalk då, Jean-Baptiste Bernadotte.
En riktig odugling för övrigt.
Nej, tycker du det?
Ja, det tycker jag. Han svek Napoleon.
Ja, det gjorde han.
Han kommer aldrig att förlåta det.
Ja, men som krigsherre, han var en stor fältherre.
Han var slug, och han kunde komma för sent till ett slag, för han ville inte att hans gubbar skulle dö.
Nej.
Han dök upp för sent, han bara satt och rökte pipa någonstans.
Han ledde ju Nordarmén mot Wellington ledde ju södra armén. Nordarmén var ju svenskledd.
Nej, jag vill ju fortfarande att man ska ta bort kungafamiljen på grund av Jean-Baptiste Bernadottes svek mot Napoleon. Men
har du läst historien hur han, den här med Mörner, kapten Mörner, har du läst den?
Nej.
Jo, det är otroligt intressant. Vi har ju en oblodig revolution i Sverige, var det Gustav IV Adolf, om man avsätter, för att vi förlorar.
Han förlorar Finland.
Exakt.
Han blev ju nästan mördad på Åland också.
Ja, men, och grejen med det, alltså, det är en sån stor smärta kortare än svenska historien, den här förlusten av Finland. Så att folk vet knappt om att Finland har tillhört Sverige i 700 år. Det är helt sorgligt. Du vet, så med dig så får du säkert vad bra svenska du pratar.
Ja.
Eller hur? Det hörde du. Det hörde. Ja.
Konstigt, bara, det är mitt första, det är enda språk jag kan.
Precis. Du, man bara, jag brukar alltid säga det är den vackraste av alla svenska dialekter. Den är ju väldigt vacker, finlandssvenskan.
Tack.
Skulle jag säga. Ja, men väldigt vacker. Och ni språket är renare, tycker jag, att man har hållit svenskan.
Men det är bara för att du inte hör mig svära nu.
Nej.
Vi ser, på Åland så är vi fittan hela tiden.
Gör ni?
Ja, och så säger vi att om någonting är bra så säger vi fittigt fint. Så vi har ju den här fula bondtungan också.
Ja, okej. Okay. Men han Mörner, man vill då att när man avsatt honom så vill man att en dansk kronprins då ska bli...
Just det, och det är ju han som dör.
Just det, han trillar av en häst.
Han fick hjärtinfarkt.
Och då är den här Mörner nere i Frankrike. Så han på eget bevåg så säger, fan, armén vill ju ha en då krigare för att ta tillbaka Finland. Så han åker på eget bevåg och frågar Jean-Baptiste. Så det är vid riksdagen i Örebro han blir man väljer honom, och då är ju adeln emot, för han har inte blått blod, utan hans pappa är väl advokat eller skriver eller någonting, han är inte blåblodig. Men då tar de med ett porträtt på Jean-Baptiste Bernadotte stregandes på en häst, det vill säga han kommer inte tillbaka till Finland, och jag tror han erbjuder, jag kommer inte riktigt säkert på det, men jag tror han erbjuder så betalar den svenska statsskulden.
Ja, han betalar ju, han gjorde ju det.
Mm.
Och det får ju,
men gjorde han det?
Ja, alltså Sverige står ju fortfarande i skuld till... Jag tror inte man har betalat tillbaka det.
Jag får med att han inte betalade allt, va?
Ja, det,
han tog inte Finland och han tog Norge däremot. Eller han besegrade ju Danmark.
Han trivdes inte bra i Sverige.
Nej.
Det gjorde han inte, och det förstår jag. Men han är ju van att glassa runt på Riverian och få all den här fina maten. Får han äta sill och... Eller jag vet inte vad man åt på den tiden.
För den balla grejen på den gamla enkronan fanns en liten bro. Vet du varför den fanns? På den gamla svenska enkronan. Han är ju skitförbannad på Napoleon. Alla andra, Murat, han blir kung av Neapel, alla de andra, de får ju liksom...
Ja, de fick någonting.
Ja, han fick Ponte Corvo. En liten stad utanför Rom. En bergsby. Så finns ingenting. Och Ponte är ju bro på italienska. Därifrån kommer den.
Men han, alltså, anledningen varför han inte blev belönad var för att Napoleon visste att han var en luring.
Men också skicklig.
Ja, men...
Bevisligen.
Bevisligen, ja, men också så här, för att klara sig när du är där på toppen så måste du ha jävligt vassa armbågar och hugga någon i ryggen direkt.
Ja.
Det är ju som när Putin dör. Den som kommer att ta Putins plats, det är ju den mest brutala iskalla jäveln där som finns liksom.
Ja. Men frågan är om man är iskall, hur man agerar, för att det går ju inte att vara, alltså det man har satt igång med väst nu, det borde väst ha gjort tidigare.
Jag ska inte förvåna mig om det blir typ Roman Abramovich som blir så här ny president.
Ja.
För att han är lite så här väst, och han har ju redan fått ta del av de här förhandlingarna med Ukraina. De sa att han blev förgiftad där. Jag ska inte förvåna mig om det blir något sånt.
Jag såg på nätet nu faktiskt att de hade lite av deras, de hade lyckats, Ukraina hade tagit lite av deras avancerade artilleri då, alltså raketer och sånt där. Och när de öppnade upp dem där så visade det sig att rätt mycket av tekniken var alltså inte rysk.
Ja, just det. Det är ju västerländska grejer.
Så att det kommer bli soppatorsk där rätt snart om det inte redan är det med allt.
Ja, det är någon som har sålt det till dem.
Ja.
Så att
du vet, när de har skjutit slut raketerna så är de slut, va? Det går inte att bygga nytt, va?
Och det där är jävligt intressant. För 2 veckor sedan hade jag med en soldat, en finsk kille som är nere och krigar i Ukraina. Och han berättade liksom hur de har däck från 70-talet på de här jävla stridsvagnarna som de kommer med.
Vet du vad? Det där är det roligaste med Twitter. Var det någon som hade länkat någon jävel som var Amerikas främsta expert på däck? Och så var det en lång tråd om liksom däcken, varför de var så jävla dåliga. Och man bara så här, och du vet också, man kollade upp liksom, man hade tagit delar från hjulen, de kunde fotograferat och såg att det var delar stulna och sånt där, så att de åker på fel däck, dålig kvalitet, och så åker man in, och så plus att man åker in då när den här regnperioden och fastnar.
Är det
Patton, så man ska akta sig för såna här citat, men är det inte Patton som säger det? Det är i alla fall någon som säger det. Han säger att så här, amatörer pratar taktik, proffs pratar logistik.
Mm. Ja, men det, utan försörjningslinje då är det ju körd.
Ja.
Och den är snart bruten. Jag tror inte att Ryssland kommer att klara av att hålla det här. Och man får ju bara hoppas på att de gör, alltså att man får hitta en lösning där de känner att de på något sätt får behålla hedern. För det är ju ändå sättet man kan få en rysse att vika sig. Men de pratar om att försöka ta tillbaka sin gamla gräns nu. Återställa gränsen. Det skulle vara ganska kul om Ukraina tog tillbaka Krim.
Men de är tillbaka vid gränsen på några ställen, såg jag.
Mm. Men tänk att gå tillbaka till 1992 års gränsen. Få tillbaka Krim, halvön och...
Du vet vad Kievs borgmästare om det?
Nej.
Vladimir Klitschko. The former heavyweight champion of the world.
Är det så?
Yep.
De har ju bara så här...
Lyssna, han är så rik så han kunde bo på vilken paradisö som helst. Han är kvar i kriget.
Ja.
De alla, alla de, Usek och alla de här har varit nere och stridit för Ukraina.
Riktiga jävla kämpar alltså.
Min absoluta, någon ni ska googla på, min absoluta favoritboxare, Lomachenko. Googla honom. Älskar honom. Vilken jävla... Du vet, när boxning är schack. Han är så skicklig. Och hur han tränar också är rätt mycket häftigt. När jag fattar det, rätt nyligen jag fattar hur han tränar. Han är lite så här samma träningsprincip som jag tränar mina fight-kunder. Att så här, det är hans farsa som tränar honom. Han tog paus i 2 år och dansade ukrainsk folkdans.
Ja.
Men så här, du vet, jag satt honom och hoppade händerna på knogarna, hoppar han, står handstående.
Ja.
Alltså du vet, han tränar gymnastik.
Han bara härdar, med, det är någon form av omväxlande.
Ja, men tränar gymnastik och så här, han ska behärska allt. Och tittar på honom, alltså han är så... Och, du vet, för att förstå honom fullt, jag är ju sau på vänsterhand. Det är ju en speciell teknik liksom. Och när, som han gör det, det är liksom, det är poesi i rörelse. Det är otroligt alltså.
Känner du till Robert Hellenius? Som är, han är på Åland och tränar med Johan Lindström. Johan har varit med i den här podden för övrigt. Jag har tränat med honom. Det är helt otroligt. Vad tror du om Roberts chanser? Och...
Alltså det är också så, det är en lång resa. Du vet. Och det är så många grejer som måste så här falla på rätt ställe. Jag boxade med en kille när jag började boxa som heter Roland Tigner Eriksson, som är en av mina favoritsvenska boxare. Han var en så jävla bra proffs, måste jag säga. Jag boxade några galer samtidigt med honom. Och han debuterade samtidigt. Eller jag debuterade när han gjorde huvudmatchen i Finland faktiskt. Men han hade problem med huvud. Han sprack.
Och då åker man ut?
Ja, men så här, du vet,
blodvetelse
minuter. De bryter ju om det spricker ovanför i ögonbrynen och det, då rinner det ner i ögat. Då bryter de. Så jag vet att han sparade någon inför sin sista match, och var han och sparrade med mig. Då slog jag honom på huvudskyddet. Så han började blöda under huvudskyddet, och då sa min tränare till honom, du...
Och det har med reglerna att göra.
Ja, men du för att det är farligt om det rinner ner i blod i ögonen, så ser du inte vad som händer liksom. Ja.
Alltså okej, okay, så att du kan ha liksom den svagheten genetiskt att du
bara blöder. Du vet, du ska kunna ta dig igenom motgångar, du ska klara smärta. Du, till början så du vet, när du väl kommer upp på de här titelmatcherna, du vet, det är ju tungt det här. Så många har ju, som man boxar då, så i rond 6 ungefär så får man en dipp. Man blir jävligt trött liksom. Och sen så är det 2 ronder där det är fruktansvärt, sen får man en andra andning. Och den är mentalt liksom, det är halva matchen är kvar och du är helt slut. Och sen så vet du att mentalt så kommer det tillbaka om du har tränat rätt och allt sånt där. Men mentalt, du vet, du får stryk, du börjar blöda, du vet, där är dina instinkter, ditt innersta väsen. Det beror på vad du har för liksom ryggrad. En del är så här, en dels ryggrad säger lägg dig ner så slipper du det här. Mm. En del säger så här, det finns inte. Nej, men som jag förlorade min sista match. Jag blev utburen. Jag var knockad på riktigt.
Var det skamfullt? Eller var det bara, okej, nu är det över?
Det är klart att det finns en skam.
För du visste ju att den dagen skulle komma. Ja. För ingen slutar väl på topp?
Nej.
Det kommer ju alltid någon match till.
Rocky Marciano, den enda. Han är den enda heavyweighten. Det är han och... han är den enda tungviktaren någonsin som har slutat obesegrad. 49 matcher var 46 eller 47 något alltså.
Hur kunde han klara av att sluta? För att det där, jag antar ju att Du tänkte väl säkert att du skulle sluta när du var på topp.
Men sen... jag tänkte att det var sista matchen. Ja. Det som jag gjorde som var sista matchen. Fick
men det tänkte du säkert om matchen innan också? Ja.
Nej, men det är som min tränare sa. Det träningslägret, så här, min exfru var gravid. Och så här, du vet, jag har aldrig varit så bra på träningslägret. Så här, jag brukade, men,
men du fick väl massa pengar när du blev knockad?
Ja.
Hur mycket fick du?
Mycket.
Och du var ändå ledsen.
Ja.
Du fick massa cash men ändå liksom.
Ja.
Men vad är liksom när
jag hade valt inte en krona mot att inte bli knockad.
Men när du var ung, vad skulle man kunna säga att du var gängkriminell?
Ja, Stockholmspolisen klassade mig som en av de tre farligaste ungdomarna i Sverige under 18 år.
Men jämfört med dem idag som går runt med AK när de är typ 8 år gamla?
Ja, men så här, jag blev knivhuggen 3 gånger. Det såg ju annorlunda ut på den saken. De har ryckt pistol några gånger mot mig och sådär också. De skjuter på mig, men jag har aldrig blivit skjuten. Så att det var inte lika omfattande. Men alltså mitt gamla gäng är de som är inblandade i det här gängkriget på 90-talet när det dör massa folk. Örnligan. Vi har ju den örnen tatuerade alla. Så att det är absolut...
Vad var det som fick dig att vända från kriminaliteten?
Nej, men jag var på polisförhör faktiskt. Och så, som jag, en grej som jag faktiskt var oskyldig till. Men de tog in alla, bara förhörde liksom. Och så när jag skulle gå så sa den här förhörsledaren till mig. Han bara, du Paolo, sätt dig ner igen, jag ska visa en sak. Så han öppnade en låda i skrivbordet, sköt en bild över skrivbordet. På det fanns en kompis till mig som var skjuten till döds. Han låg i en pöl och såg blod och sin egen avföring. Det är att när man dör så pissar man och skiter ner sig. Och han sa till mig, du Paolo, du vet att det är din tur snart. Så där ute på gatan utanför, på Vasagatan där en gång till polisstationen låg VD1, där beslutade jag mig för att nu får du ta skärpa till det.
Hur gammal var du då?
19.
Och när kom Stockholmsnatt? Hur gammal var du då?
17.
Så det var, du hade inte gett dig, du hade inte...
Nej, men jag var borta från kriminaliteten. Men sen så, du vet, så var det där över och så stod man där. Man var ju kungen i Kungsan med hela Sverige. Liksom. Jag hade ju startat kavaller och sådär. Det var inte så att man gick ner på Arbetsförmedlingen och sa, var du tidigare för erfarenhet? Jag har varit kung i Kungsan. Tyvärr, kungajobbet är redan tillsatt. Det var ju det liksom. Men jag fick direkt efter det fick jag faktiskt jobb på Café Opera. Efter jag precis hade bestämt mig så träffade jag Café Operas chef som sa, du, vi har problem med gäng, kan du komma och jobba?
Och då blev det Dörris.
Ja, och då var jag ovän med alla gamla. Inte alla.
Du svek dem och de bara...
Nej. Många av mina gamla polare, de gick ju där och skötte sig och sådär. Men då fick jag ett jobb och sen så satte ju liksom proffskarriären igång. Liksom. Jag var ju svenskmästare kickboxning innan jag då bodde i taekwondo kickboxing innan jag började boxa. Så jag tävlade liksom, då hade jag inte tid att hänga ute och sådär.
Hur känd var du innan Stockholmsnatt?
Nej, men inom kampsporten och så här, i gängkretsar så vitt, folk visste vem jag var liksom. Så om man dök upp i en förort, då visste folk vem jag var. Men inte känd liksom.
För det har väl blivit någon kultklassiker för dem som var unga då. Idag är det ju en meme.
Ja, jag vet. I know.
Men jag berättade innan, jag har en kompis som heter Patrik som jobbar med film. Och han sparar den här originalmastern. Mm. Jag ska se till att du får den. Han har varit väldigt hjälpsam. Han spelar in flera av de här poddarna. Han spelar in på Chimney. De har bytt namn nu. Så vi ska fixa att du får den.
Ja, tack.
Men går det att se Stockholmsnatt någonstans?
Ja, men den finns ju, jag tror att de sålde den DVD. Och
men det finns inte på Netflix eller?
Nej. Den gick på TV4 någon gång, vet jag. Precis när TV4 startade. Det var en av deras succéer.
När såg du den sist?
Jag såg den för, jag hade inte sett den på 30 år säkert. Så fyllde den 30 år, va? Och då hyrde jag Skandia biografen, bjöd alla gamla polare som med i filmen. Och så såg jag den. Och den är, de grejer som ligger på YouTube, de ligger ju där för att de är jävligt roliga. Så jag har ju liksom alltid den här, det är lunch, du vet, och värsta stycke värsting. De är ju rätt, alltså ungdomsfilmer, de åldras ju sällan med värdighet. Sådär, och du vet.
Men sa ni så när det kom en tjej? Bara, ett stycke värsting.
Nej, vet du vad grejen var? Vi lurade Staffan, vi hittade på ord och så, som sen var svensk slang faktiskt.
Ni trollade honom liksom.
Ja, jag gjorde det. Så vi hittade på lite grejer liksom. Vad heter det? Såg du Zucchini-turken?
Nej.
Har du satt den på trolla? Det var ju, SVT som intervjuade någon turk på gatan som sa han var turk.
Det är det jag älskar.
Men det visade sig att han var grek.
Ja, med alla invandrare så här, laserturken, fågelturken.
Ja, men han skämtade, han är komiker den här snubben. Så han drog ju värsta skärmet på att köpa zucchini, vet, så han drog ju värsta trollet på.
Men körkortsturken, alla de, det finns ju alla dem. Liksom.
Nej, men vi trollade han lite, det gjorde vi.
Men vad skulle du säga?
Och det, med facit i hand så vart man ju trollad själv.
Ja, det kommer ju tillbaka så här, 35 år senare så bara vet lunch, alla kids det. Hur ofta säger folk det till dig?
Ja, men det händer faktiskt. Det händer, ja, men rätt ofta faktiskt.
För det är det enda, jag har inte sett Stockholm snart, men jag ska se till.
Men när jag såg den igen, den var inte så dålig som jag trodde. Alla de här actionscenerna är faktiskt rätt bra. Och de är jävligt, det är så här, till exempel Liam Nordberg sparkade fan ut en tand på mig, så att de var ju rätt realistiska. Så.
Men var det någon, alltså, var det någon som sökte upp det er, eller hur kom det sig att ni spelade in?
Staffan letade polisregistret, för han ville göra en slags, han hade gjort en dokumentär om han gjorde flera dokumentärer som var lite liksom så här, att det byggde på verklighet. Sen, vad fan hette den som fick, den gick på, det var någon med, var det med mods eller någonting?
Det kallar de mods eller de kallar,
att var det han som gjorde, det var inte han,
alltså det var ju de här med stoffer,
ja just det, det var inte han,
ta en gamla cigarett,
jag kommer inte ihåg, men han gjorde någon, jag kommer inte ihåg, men så tänkte han skulle göra samma, så han letade polisregistret och där hade de ett register då,
före GDPR,
ja men ett inofficiellt register med de våldsammaste. Så jag satt på gamla Kalle P, heter väl det fiket på i Kungsträdgården, som jag tänkte is Friday nu. Och så kommer han fram och så säger han så här, är det du som är Paul Robert? Ja. Och så börjar.
Och sen när du spelade in, visst du gjorde ju Millennium trilogin på, så här, gjorde du internationella också?
Den som vart
på engelska. För de gjorde ju dem på engelska med Nomi.
Ja, visst. Ja, men de dubbar ju den.
Nej, de har gjort en som är...
Ja, just det. Men de har inte gjort tvåan. Tror
de
jag.
Har inte
gjort...
Okej. Okay.
Nej, men jag har ju sett den är översatt till... Det är ju det roligaste som finns.
Ja, det är så sjukt alltså.
Den är dubbad. Alltså, jag kan säga så här. Jag ska ju prata spanska. Alltså, han den spanjoren som dubbar flickan som lekte med elden. Han måste ha så stora pungkulor. Alltså, du fattar inte. Östa kika tenne. Det så här, blir så jävla macho. Så att jag vill vara han. Jag vill vara jag, men jag vill ha hans röst. Nej, men de dubbar den. Det är roligt. Jag är dubbad på italienska till och med. Jätteroligt.
Ni skulle kunna ha gjort det själv. Ja. Det var inte jättemånga scener du var med i. Uh-huh. Men de scener du var med i var det ju...
Vill du veta det roliga då? Jag fick provspela för honom som Paolo Roberto.
Du fick provspela?
Ja, det är korrekt.
Var det någon annan som provspela också?
Tänk om de hittar någon annan som var bättre på att vara Paolo Roberto.
Ja, jävlar.
Vem rollen som Paolo Roberto, Peter Jöback.
Ja, men vem skulle kunna vara bättre på Paolo Roberto än dig?
Ingen aning, Peter Jöback.
Jag har sett honom när han gjorde Fantomen.
Ja, han är skitbra.
Alltså, vilken jävla kille. Man vill bara gå fram. Och,
ja.
Det, är det Inille City som de pratar? Nej, det är Inille City de pratar om Peter Jöback. Hon där som står inne på och lyssnar på skivor, som berättar att Peter Jöback kommer upp och ställer sig i spagat på bordet.
Är det? Kommer inte ihåg.
Och sen gör de ju Torsten Flink i en tunna också. Inille City, det är... jag tror att det är bland det bästa som har gjorts i svensk humor.
Ja, det är väldigt, väldigt bra.
Men sen får det ju för Glenn Killing. Ja. Jag vill knappt nämna hans namn. Han är ju ärkesosse idag.
Ja, men det, jag menar också den här med vad är det, en pizza och vad är det han säger?
Ja, Netflix-avsnitt och en pizza och Fanta.
Att den fick så stor spridning är också så här.
Nu måste vi säga att det är Henrik Schiffert vi pratar om.
Den är ju liksom att man på så sätt la locket på debatten så där, och alla bara du vet så här, nej, det kostar inte det, utan det här har varit väldigt dyrt för Sverige och det får konsekvenser för våra barn. Ja, där man i generationer kommer dras med den här. Du vet att man inte lyckas få folk i arbete och sånt. Va?
Sen kom ju också de riktiga siffrorna. Det var Joakim Ruis när han stod där i tv-studion och de bara ifrågasatte hans.
Ja.
Det är det sjukaste intervjun någonsin. Man bara ser på honom hur han bara, vad fan håller de på med? Så här, lämna mig i fred.
Men så här, grejen är så här, nu börjar de ju vända SVT. Såg du med alltså det här med elpriserna och allt det där liksom, att de har ju, det var inte SVT, det var radio
Sveriges Radio.
Nej, ja, men
Petra.
Kaliber, va, som granskade vad han har sagt om där vindkraften och allt så, och han svamlar bara så att Farman Bash heter han, energiminister, och han bara svamlar, så äntligen har de ju börjat liksom kontrollera makten, men
de är väl tvungna, men samtidigt så har de ju också steppat upp sitt propagandakrig och så kör de ut lögncitat på arabiska. Det är ju typ det mest bizarra som har hänt i år och ingen pratar om det. Alltså, tänk om det där skulle ha slagit mot sossarna. Typ Peter Hultqvist har blivit felöversatt på ett annat språk. Fan, han har ju också sagt att vi aldrig ska gå med i NATO. Och nu leder han Sverige in i NATO. Du vet, en finsk minister som gör bort sig får ju gå direkt. Du vet, det var en finsk finansminister, nytillträdd, som hon tog in konsulter för mediaträning. Och så blev den här konsultfakturen lite för dyra. Hon fick gå.
Men i Sverige är ju så att man får gå om man köper en Toblerone. Men du vet, så här, det är en lustig liksom...
Men de gillar ju inte henne då, alltså inne i Socialdemokraterna. Det var ju samma med Håkan Juholt. Han behövde inte köpa en Toblerone. Han behövde bara vara sig själv, och han var jävligt skön och högern tyckte om honom. Därför fick han gå.
Men de säger sossarna, de har två mål. Det är att ta makten och behålla makten.
Nej, men det är helt uppenbart. Det är helt uppenbart. Vem annars skulle vilja sitta i minoritetsregering? Regera på någon annans budget? Men hoppet för Sverige då? Det är val. Några månader.
Nej, men jag kommer ju rösta på medborgerlig samling. Och alla säger att det är en bortkastad röst. Men det där är ju så jävla... Hur lång tid tog det för Sverigedemokraterna att komma in? Kristdemokraterna, det tar ett tag. Och så här, jag menar så här, rösta på Moderaterna, det är som att rösta på högersossar. Alltså de bara en sån här grej som med utnämningsmakten, va. Man tittar på, det är inte nog med att de liksom har styrt Sverige liksom 75 år, nästan av de senaste 100 sossarna. Även om du avsätter dem som, och de blir av med regeringsmakten, så har de ju utnämnt alla såna gamla politrucker till myndighetschefer, va. Så det är jättesvårt att styra Sverige för att du vet. Det är bara att titta på UD där när man ska vara på ett upprop.
Ja, det.
Nej, men så här, där alltså tjänsteman på UD skriver ett upprop att de inte vill alltså så här, säga vad man vill om Sverigedemokraterna, men om svenska folket har röstat på dem och de får makt över UD, det kallas demokrati.
Ja, är man tjänsteman så är man tjänsteman. Ja, det är det samma med när de gjorde upprop på Sveriges Radio för att det inte var tillräckligt mångkulturellt. Och då är det så här, vem är det som har bestämt att det ska vara mångkulturellt? Och vad är definitionen av mångkultur? Och varför?
Ja, men det där är också en jävligt irriterande. Alltså det är jätteviktigt med olika färger på folk. Det är jätteviktigt. Men olika åsikter, det är däremot... För att grejen är så här, du kan ju vara hur brun du vill. Du kan fortfarande vara sosse liksom. Det är ju det som är problemet med SVT. Att det finns en övervägande del med vänster liksom. Sympatisörer.
Ja, och sen är det så här, du kan ju ha vilken identitet som helst, som till exempel medborgerlig samlingspartiledare Ilan Sade. Han fick ju inte åka på Pride.
Nej, det är så jävla.
Han är homosexuell liksom. Ja, men här är du välkommen. Eller som Ryssland nu så här, ja men Zelensky är nazist. Ja, men han är jude också. Det är så här, det där är det.
Israel har skickat någon batalj. Har du sett det?
Nej.
Med judar och ora, för fan.
Är det någon armé inte vill möta, så är det fan Israels armé. Vilka jävla hårdingar.
Nej, för fan. Jag har ju en nära vän vars pappa var med i Yom Kippur-striden och det här. Vet, jävlar vad de slogs och så.
Ja, de fan vet. Alltså så här...
Du vet, Yom Kippur, de var ju nära där och torska. Det hade de inte varit så jävla tappra, du vet.
Alltså, ska man slå ihop en mega-armé, då ska det vara Finland, Ukraina och Israel. De tre ska fan kunna ta
över. Vad heter han? Världens mest effektiva sniper genom tiden.
Ja, det var ju Vita döden.
Ja, just det, Vita döden. Vad heter han?
Simo Heihe.
Hur många kills? Det är nog helt sjukt där. Alltså, det är folk inte ens i närheten.
Han var ju, för det första var han 1,60 lång. Mm. Han sköt 742 sovjetiska soldater. Han var en riktig jävla kämpe. Alltså, han fick ju halva ansiktet bortskjutet.
Ja, just det.
Och så fortsatte han skjuta ändå. Han bara, nej, de två är inte viktigaste liksom. Så han bara, nej men han bara, det finns mycket sånt där. Och det där är ju...
Det är fan den bästa komplimangen någonsin. Vad heter det? Erkki Meronen. Han var proffsdomare. Jävligt finsk. Det var inte mycket liksom. Han var inte så snackig. Han har dömt flera av mina matcher. Så här, väldigt korrekt. Så här, lugn. Så här, inte, du vet, man slösar inte på ord. En riktig... Du vet, om man tänker så här, finnar är ju rätt hårda rent generellt. Är man Europamästare i boxning, då är man extremt hård finne. Det är faktiskt den bästa efter att jag hade vunnit när jag slagit den sydamerikanska mästaren Polen. Så var det, man varit utburen och du vet, folk jublade och du vet, så här, på fest. Och sen på hotellet då, i baren, så kommer Erkki fram, går fram så här, stadig blick, tittar med ögonen, la handen på axeln och sa bra. Musiken. Det var som en bibel av komplimang, kan jag säga.
Ja, det finns en anekdot som jag tycker om, som liksom illustrerar Sverige och Finland. Jag vet inte om den är sann. Jag har dragit den förut i den här podden, men det lär ha varit i början på 2000-talet, så skedde det två rån. Ett i Finland och ett i Sverige. Och i Sverige så hade man liksom live-uppdatering med kartor varje dag, Expressen, Aftonbladet, och poliserna hade presstalesmän som berättade vad de höll på med. Och i Finland så stod det att nu hade det varit ett rån. Poliserna bekräftade. Och några dagar senare så hade de en presskonferens och sa att ja, nu är rånarna döda. Vi har skjutit dem.
Erkki också. I min första match mötte en ungrare, slog ner han i första ronden. Ungrarna kastade in handduken. Erkki kastar ut handduken. Jag frågar honom efter. Han bara, i Finland dom är domaren. Nej, man kan inte ge sig i Finland. Älskar honom.
Ja, nej, men det finns ju den, man pratar om den finska sison. Och det är ju en kulturell grej.
Ja.
Det är så här, man leder igenom saker.
Men svenskar är också jättetuffa. Det är den svenska arbetarklassen, det är tuffa jävlar. Det, jag har min kusin har ju varit med i alla de här Bosnien, Irak och alla de här. Och han pratar väldigt bra om svenska armén. Du vet, vi svenskar är också, det är bara det att vi har de här, ja, men du vet, soja latte grejen från söder, va? Det är att vårt etablissemang är präglat av någon.
Ja, men man trycker ju ner dem. De som är de här hjältarna som har varit i Afghanistan till exempel och krigar. Det finns många svenska veteraner.
Det är helt alltså. Sjukt att, men... att man gömmer, alltså vi har ju, man pratar krig, vi har haft fred i 200 år, eller hur? Vi har varit med en del, vadå, talibanerna i Afghanistan, tror inte de var i krig mot svenskarna när de varit skjutna på? Hjältar, man gömmer undan.
Exakt, för att det är macho, vi ska inte hålla på sådär, vi ska liksom dölja undan dem. Men svenskar är jävligt, alltså så här, Sverige och Finland är kulturellt rätt likt, men det blir på den här nivån. Svenskar skryter inte till exempel.
Nej.
I Finland är det inget fult att berätta vad man har liksom.
Nej.
Vad man i Sverige så klassas det som att man skryter om man berättar om sig själv. Och det där är också så här, hur blev det fult att skryta i Sverige?
Nej, och det var, du vet, när jag boxade, det var ju så sjukt roligt, för på den tiden var ju så här, det var ju liksom, du vet, folk sa ju så här, jag må mesta man vinna och sånt där fortfarande. Det var ju pre-Zlatan liksom. Alltså vad man än sa så var det liksom rubriker, va? Det var hur lugn, alltså få liksom publicitet för sina matcher var liksom, ja, men du sa det något så här, typ han kommer få stryk och jag kommer knocka honom, han kommer få leta efter sina kläder i onkläder. När han vaknar kommer hans kläder inte vara mode längre i omklädningsrummet. Man liksom hittade på saker bara för att folk skulle bli förbannade på en.
Edge,
men ni vet ju, när jag tävlade i Solnahallen då, innan när jag gjorde proffskickboxingsmatcher, det var ju rätt spännande, för då var det ju typ i Stockholm, då var det alltid helt slutsålt när jag var på affischerna. 80% ville se mig dö, 80% var diehard fans, men alla betalade för att se mig få slåss.
Och det är ju sådär, alltså, det har jag också märkt efter att jag gick in i offentligheten, att en stor andel tycker väldigt illa om en. Men bakom var femte hater så finns det en person som stödjer den.
Men jag kan säga så här, av det här med drevet och allt det där, bara kalibern på folk. Så här, jag är 2 år sedan nu. Jag har aldrig hört någon stoppa mig och säga något negativt. Jag tycker du är ett jävla svin eller något sånt där. Vilket det viss mån kanske har stämt, va? Med det finns ju åsikter om det. Men däremot så stoppar mig, nästan varje dag är det någon som stoppar mig och säger så här, jag tycker att du har gjort fel. Men så här, det du har råkat ut för, det är inte paritet till liksom, brottet. Va? Det är ett bötesbrott. Så att det är bara skillnaden på den typen av människor. Det är fega stackar de här, du vet, tangentbordskrigarna. Folk är jävligt stöddiga på nätet liksom. Men i verkligheten, face to face, så har folk, det vågar de inte. Va?
Men det där, jag tror också att det är en jävligt populär åsikt att ha, att det är fel. Du vet, i Finland är det lagligt.
Ja.
Ingen som pratar om det.
Nej.
Därför att man pratar inte om saker som är privata.
Nej.
Det är också en sån kulturell grej. Men i Sverige är det jävligt viktigt att signalera. Kolla, jag har rätt åsikt. Kolla vad duktig jag är. Mm. Ja, vi ska... Sverigedemokraterna är hemska. Du vet, jag var och hälsade på min farfar. Han är dement och är på ett boende. Och det var en sjuksköterska som hade en pin. Mm. Där det var en sverigedemokrat blomma.
Mm.
Och så var det en gubbe som kastade den i papperskorgen.
Ja, just det.
Och då sa jag så här... till henne så här, jag kan tycka vad jag vill om Sverigedemokraterna. Och det sa jag så här, man kan tycka vad man vill om ett politiskt parti, men är det okej att du jobbar i Stockholms kommun och har en politisk symbol på dig och tar ställning? För att nu tar ju ställning mot. Och då var hon så här, ja men det har inte jag tänkt på.
Det är klart då. Ja, men eller det kanske hon inte har, det gör det ännu värre.
Men varför ska man hålla på att signalera på det sättet?
Nej, men hon ska inte göra det i sin tjänst. Hon får ha den där på sig hur mycket hon än vill. Va?
Men det där är så jävla svenskt. Man tar den populära åsikten och så vill man bli populär.
Mm.
För det är så folk gör. Alltså folk känner in vad är populärt nu. Och så,
det är väldigt mycket Stockholmsfenomen. Jag tycker man ska akta sig för att prata om svenskar. Alltså det finns den svenska medelklassen, en del av den i innerstan Stockholm, de är rätt, det är fega jävlar liksom. Kappvändare hela gänget, va? Och det vet jag när jag var i feministdebatter att så här, folk kom fram och sa det är bra att du säger det. Men vad är det bra att du säger? Gör det själv för fan. Ta politiskt, du måste ju säga ifrån i din liksom, men det vågar de inte, va? De vågar inte säga till sin fru vad de tycker, va?
Jag kommer ihåg, det här var det löjligaste drevet som jag tror någon i Sverige har blivit utsatt för. Det var när du laddade upp en bild typ 2016, ett meme som var så här, att kvinnobröst är beviset på att män kan fokusera på 2 saker samtidigt. Och så bara kommer världens drev. Man bara säger, det var ju inte ens ditt skämt.
Det var till och med ett skämt om män att de är,
ja, och det var ju inte ens ditt, du bara repostade liksom. Alltså så här, hur kan det vara? Och sen var det också så här, var det Filip och Fredrik som tog in någon ung brud som liksom satt och ritade upp en triangel och som visar liksom hur ett skämt leder till våld genom att liksom först skriva skämt och sen våld.
Våldtäkten.
Ja, och det är så här,
men du vet var den kommer från, den här triangeln, va?
Ja, alltså det är påhittat någonstans.
Nej, ja, det är, men det är en gammal kommunistisk liksom, du vet. Med det där är marxism.
Ja, det är också
det är exakt samma pyramid, bara att de har bytt ut.
Ja, men det är också retorik. Mm. Jag skulle kunna sitta här och argumentera för att jag skulle kunna rita upp en triangel som visar att att äta din pasta leder till fetma. Och då ritar jag en triangel och så ritar jag Paulos pasta.
Mm.
Och sen därunder så skriver jag fetma. Och så förklarar jag på ett trovärdigt sätt att ja, det är ju alltså, det finns ju otaliga studier som visar på hur kolhydrater leder till fetma, att det är farligt och att vi har en skenande pandemi av övervikt. Och så bara liksom på något sätt bara bygger man upp det här retoriskt med etos och patos och sen har man det.
Mm.
Och det är ingen som ifrågasätter de här förklaringsmodellerna.
Nej, men rent generellt är den här feministiska, har du sett den här? Den är på YouTube. Den är väldigt rolig. De är Det är några som de är på Joe Rogan bland annat, men jag har läst artiklar om också.
De som hittar på studier.
Ja. Men de och får det publicerat, ja. Alltså ansedda feministiska vetenskapliga tidskrifter. Vad gör de gör ju bland annat Mein Kampf, va?
Ja, de kapitel 6 eller 11 när han förklarar, när Adolf Hitler förklarar liksom vad den slutgiltiga lösningen är, hur man ska utrota judar. Det är liksom, byter de ut orden, de byter ut judar mot typ män eller något sånt.
Nej, men och fullt, de skrev och hittade på, alltså, som är helt bizarr när de läser ur den. Någon med vad är det, patriarkala strukturer i hundrastgårdar och du vet så här.
Nu liksom, vi fick ta en liten paus nu. Det sprätta upp ur stolen och bara, nu måste vi äta mellanmål.
Ja, alltså, jag har den kille som ska tävla i thai-boxning här i juni som är här och tränar. Så att jag ska kolla. Min son ska käka mellanmål också. Men han är dålig på det. Så det är sparring både jag och han.
Och du bara skriker på italienska så att han ska hälla in protein i ansiktet.
Ja, men, så här, men italienska är så mycket bättre språk att ge order på. Det är liksom...
det låter ju som att du skäller ut honom. Typ, jag kommer in och vrider huvudet av dig, din jävla unge.
Ja. Nej, men det jag tycker... det, som jag sa, det, jag tycker både folk ofta, jag pratar om den italienska kulturen väldigt mycket när jag är i Sverige, men jag tycker väldigt mycket om den svenska kulturen också. Jag är ju född här och präglad, och jag är en fjärdedel svensk liksom, så att, alltså, genetiskt.
Men när du är nere i Italien, hur ser de dig som italiensk då? Märker de att du inte är italiensk?
Nej, de brukar skratta åt mig. Jag har en kusin som alltid säger om att tradotti caffoni, alla bland alla bondjävlar, så är du den värsta bondjäveln. Caffone, det är ett nedsättande ord på bonde. Men det går också att använda positivt. Att en caffone kan vara, det kan vara en trög jävel, men det kan också vara en rätt, att man är lite om så kring sig liksom. Det är som Italien, filio di puttana horunga, det är en förlämpning, men om man agerar, men du är en riktig horunge, det är nog bra.
Ja. Det beror på betoningen.
Nej, men i vilket sammanhang, du vet, är man född på gatan så är man smart, man är street smart. Så det ord går att använda dubbelbottom.
Ja, alltså man kan ju vara dum och så kan man vara dum. No. Det är så att man är korkad eller så är man elak. No. Det går ju att använda, och det är också sammanhangsmässigt. No. Men för att konkludera liksom hela det här samtalet.
Och det sprätter lite från...
Ja, men det är inget ovanligt.
Kungar till finsk politik.
Ja, jag försöker alltid glida in på Napoleon. Jag har ett specialintresse, alltså lite halvautistiskt specialintresse på Napoleon. Så Alexander Bard, jag pratar Napoleon med. Men du vet, han blev ju helt liksom inne i det, för att han gillar ju de här gamla. Han är också någon som, du vet, hur många gånger som helst så kommer drevet på honom.
Ja, men han är ju... Men det är roligt, en del grejer han säger, så att de plockar ut det liksom i sitt sammanhang. De är väldigt bra på det där, att skruva saker.
Ja, visst fan är de det. Det är ju det de... det är ju deras affärsmodell liksom. De hittar. Men okej, har du gått med i Medborgerlig Samling i partiet?
Jag är med, jag har betalt till det.
Då är det i Stockholmsregionen som det. Kommer du att ställa upp i framtiden? För nu är listorna spekade och så.
Ja, nej, men jag kommer hjälpa partiet så mycket jag kan. Jag tycker att ni alla, även om ni inte ska rösta, att ni går in och betalar medlemsavgift, för att det behövs ett riktigt borgerligt alternativ. Alltså, ni som vill ha libertarianer. Det finns bara ett parti.
Och sen handlar det också, man kan inte, jag har gått med i Medborgerlig Samling nu. Och där är det, folk är så här, kommer du kasta bort din röst? Men vadå, om alla tänker så är det klart att man kastar bort sin röst då.
Nej, men det finns inget borgerligt alternativ.
Nej, Lilluffe som säger att han är borgerlig, men han
är ju inte det. Nej. Den här decemberuppgörelsen, hela den grejen är helt sinnessjuk, va?
Nu när Centern är...
hur man spelar, som Centern, folk har ju röstat på ett borgerligt parti där. Hon skulle checka upp sin sko, att hon kom undan med den, va?
Ja, det var ju någon annan som sa det, sa hon då. Det var inte hon som sa det. Det var, när det väl var dags att äta upp skon, då var det någon annan som hade sagt det. Så jag läste jag har sagt det här förut, men jag läste en skitrolig tweet i förra valet. Så var det någon som skrev så här, jag måste köra in min bil på en mack för fläktremmen gick sönder. Men det visade sig att det bara var Annie Lööf som satt och ljög på radion. Alltså hon är så här, det är någon som beskrev henne som en NPC, alltså en non-playing character som finns i om man spelar datorspel. Ja. Och då är de förprogrammerade att agera på vissa sätt.
Men tänk när Dr. Jordan Peterson var med.
Ja,
och de, när han pratade om det här alltså jämställdhetsparadoxet, att ja. Då är, du vet. Nej, men som så här, det bygger på forskning. Han är professor för fan.
Och hon bara, nej, jag håller inte med.
Nej, men jag tycker inte det. Jaha. Och då känner man så här, när svensk politik vart konfronterad, sen kan man säga vad man vill om Dr. Jordan Peterson, men när man blir konfronterad med en internationell intellektuell liksom, hur grund folk, alltså vår,
ja,
alltså
hon
politiska...
fattar inte vad han sa heller. Hon...
Nej, men det, alltså bara den saken, om du sätter i samma soffa eller rakt över och då måste du måste ha mött den, du måste ha pluggat, du måste ha läst på, vad är det han säger, vem är den här Jordan Peterson, han är ju en världsstjärna, va?
Mm. Jag ska kolla på honom om några veckor. Han kommer till Sverige.
Ja, just det.
Till Annexet.
Uh-huh.
Så det ska bli spännande att se honom. Han är en sån här som man liksom sitter och lyssnar. Uh-huh. Och det han säger är på en nivå som är så uh-huh. mycket högre. Och när vänster, jag tror inte att de i vänstern som kritiserar honom sätter sig ner och verkligen lyssnar.
Uh-huh.
Jag har läst hans bok två gånger. En gång på svenska och en gång på engelska.
Ja, jag har också läst honom. Ja, men jag hittade honom, eftersom jag är lite så här religiöst intresserad. Han gjorde ju föreläsningar rätt tidigt som blev bara rätt stora om bibliska karaktärer. Och det finns en otroligt bra som ni ska kolla på när han beskriver vem Peter Pan är. Hur han blir man. Det är en otrolig, du vet, han lever ju liksom i han lever ju i en fantasivärld.
Ja.
Det är en otroligt bra symbolisk berättelse som man inte får förstår förrän man får den förklarad.
Mm.
Han lever ju liksom i fantasivärlden och så blir han kär i Tingeling. Men enda sättet liksom att bli på riktigt, eller han blir kär i hon, vad heter hon, vanliga, han är ihop med Tingeling,
mm.
en fantasitjej. Men så blir han kär i den riktiga tjejen. Och för att kunna få henne så måste han bli dödlig. Han måste bli man. Jävligt spännande.
Ja, alltså,
den är jävligt bra.
Och det finns ju så sjukt mycket man kan lära sig av de här anekdoterna som är kopplade till gamla berättelser. Men vi kastar rätt bort dem och tänker att det är bara den kultur som vi har nu som vi ska konsumera. Jag tror att det är någon som är här för att slåss med dig nu.
Är det så? Får se.
Men,
Ja, det sitter.
Ja. Men Paolo, jättestort tack för att du var med i podcastens samtal.
Ja. Jag kanske blir dödad nu, så det är kanske den sista podden jag gör.
Ja. någon 25-åring som sparkar. Ja, ja. Det är så det är generationen.
27.
Okay. Ja, det är nästan som jag. Då. Och till alla er som har lyssnat, jättestort tack för att ni återkommer och lyssnar vecka efter vecka på podcastens samtal. Om ni vill stödja den här podden så kan ni göra det. Ni kan gå in på min Twitter, Jannik Svensson, och där hittar ni ett nummer där ni kan donera. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt, och är det så att du vill höra någon speciell gäst i den här podden så får du gärna gå in på www.samtal.ax och önska någon. Återigen, stort tack Paolo.
Får jag göra lite reklam?
Självklart, men du måste prata närmare mikrofonen.
Och vill ni sponsra mig, går ni in på robertos.shop och köper olivolja.
Och där ska vi också stoppa in en länk i beskrivningen. Stort tack Paolo, och stort tack till alla som har lyssnat.
Tack själv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.